Vi ber. Tack Gud för att vi får fira gudstjänst denna söndag. Jag ber att du ska fortsätta vara med denna stunden. Var med nu under predikan, och vi ber att dina ord och den texten vi ska få läsa nu ska få komma till liv och beröra oss på det sättet som du vill. Tack för att du har varit med och fortsätter vara med. Amen. Nu ska jag läsa söndagens evangelietext. Den texten som jag pratade om innan vi sången, och som vi faktiskt, som Gunnel har målat en ikon med. Så om du ser den därifrån du sitter, så kolla gärna på den under predikan och medan jag läser nu, så kanske det kan hjälpa att levandegöra det ännu mer. Lukas evangeliet kapitel 9, vers 28 till och med 36. Ungefär en vecka senare tog han med sig Petrus och Johannes och Jakob och gick upp på berget för att be. Medan han bad förvandlades hans ansikte, och hans kläder blev vita och lysande. Och två män samtalade med honom. Det var Mose och Elia som visade sig i härlighet. Och de talade om hans uttåg ur världen som han skulle fullborda i Jerusalem. Petrus och de andra hade fallit i djup sömn, men vaknade och såg hans härlighet och de båda männen som stod tillsammans med honom. När dessa skulle lämna honom sa Petrus till Jesus: Mästare, det är bra att vi är med. Låt oss göra tre hyddor. En för dig, och en för Mose och en för Elia. Han visste inte vad han sa. Men medan han talade kom ett moln och sänkte sig över dem. Och när de försvann i molnet blev lärjungarna förskräckta. En röst hördes ur molnet: Detta är min son, den utvalde, lyssna till honom. Och när rösten ljöd stod Jesus där ensam. Lärjungarna teg om vad de hade sett, och vid den tiden berättade de ingenting för någon. Denna söndag sticker ut i förhållande till både de söndagarna som vi har bakom oss och som ligger framför. Där pratas det mycket om, det har varit teman som att inte döma och efterföljelse och massa bra saker som är riktade till oss och som uppmanar och hjälper oss i hur vi ska vara och förhålla oss konstruktivt till varandra. Men denna söndag handlar om Jesus och om Jesus förhärligande, om när lärjungarna på ett nytt sätt kanske fick förstå och se vem Jesus faktiskt var. Det finns mycket i den här texten som verkligen vittnar om vem Jesus var och hur förståelsen kunde landa hos lärjungarna. Att gå upp på berget till exempel var det sättet som man tänkte att man, eller ett av sätten som man kom nära Gud. Det var en viktig del både under tiden när gamla testamentet utspelar sig, men också nya testamentet och grekisk mytologi och liknande som också fanns vid den tiden. Så dit gick de upp, lärjungarna, tillsammans med Jesus för att be. Jag vet inte om det var en tråkig bönestund som gjorde att de somnade, eller om det var liksom det här överväldigande med att Jesus blev helt vit och kraftfull. Men på något sätt så somnade lärjungarna och vaknade till något ganska överväldigande då också. Det är också en viktig del i att förstå vad Mose och Elia representerar. Jag tänker att för lärjungarna så det är väldigt mycket om vem Jesus var också. Att de här två superviktiga personerna från deras historia fanns där. Elias som var en representant för profeterna och de profetiska orden som hade pratats om den här räddaren som skulle komma. Och Moses som själv hade fått vara uppe på ett berg och ta emot både lagarna och reglerna från Gud men också fått vara där med honom. Och nu kommer de här två superstora namnen och pratar med Jesus. Och lärjungarna, som så ofta är ju nästan skrämmande lika oss i sin mänsklighet, tänker jag. De får vara med om det här superstora. Och den första reaktionen är: det är bra att vi är med. Jag tänker att det är så lätt att halka in i det där själv, att vad bra att vi är här så vi kan fixa de här grejerna. Att inte bara ta emot eller fortsätta vara i bön, utan vad bra att vi är här. Men också den andra delen där i meningen: låt oss göra tre hyddor. Man ville bevara den här stunden. Man fick se och vara med om något så otroligt stort. Och man ville så gärna fortsätta leva på det där berget. Jag kommer att tänka på flera saker från mitt eget liv. Där jag dragits åt det hållet också. Liksom, kan vi inte bara stanna här på berget? En sak var när jag i 13 års åldern, kanske 14 år, hade förmånen att få gå på en sommarbibelskola på somrarna. 2,5 veckor, 3 år i rad. Och mitt andra år där så hade jag fått vara med om väldigt mycket häftigt i min tro och hade fått börja växa i den själv och hade väl på något sätt få varit med om min egen sån förklaringsbergs upplevelse, att jag fattade att Jesus var någon som var relevant och påverkade mitt liv också. Så jag hade bestämt mig för att jag ville döpas. Och jag pratade med dem på lägret om, kunde jag inte få göra det på lägret liksom? Jag såg nog ganska mycket lägret och de andra ungdomarna där som min församling på något sätt. Det var där jag hade fått göra så mycket häftiga upplevelser. Men så var det en klok ledare, det tycker jag i alla fall så här i efterhand, som frågade om, ska du inte... Är det inte fint om din församling hemma eller om din familj och folk får vara med den dagen? Liksom? Ska du verkligen döpa det här på lägret? Han uppmanade mig att fundera om jag inte skulle ta det här steget i vardagen, i min vardagliga kontext. Och så här i efterhand så är jag väldigt tacksam över det rådet, så att inte låta de här häftiga sakerna och de här valen bara rymmas på det här förklaringsberget, utan att jag faktiskt fick ta med mig det som jag hade fått vara med om där och bära med mig det även hem, även ner från berget. En annan sak jag tänker på är mitt förhållande till min hembygd. För er som har hört mig sjunga ännu mer om mina låtar så har ni hört mig sjunga om Rydaholm många gånger. Så det är ju någonting jag reflekterat mycket över, vad liksom Rydaholm har för plats i mitt liv och vem hade jag varit om jag inte hade varit därifrån och sådär. Jag hade en väldigt trygg och fin uppväxt där. Jag hade många goda och nära vänner, trygga sammanhang och platser där jag fick växa. Och sen så tog jag studenten, jag började på folkhögskola, jag fick massa nya vänner och nya sammanhang. Och många gjorde som mig, många flyttade från Rydaholm, skaffade andra saker. Och så slogs jag av det så småningom, den saknaden av vad vi hade haft. De här riktigt, riktigt nära vännerna som hade funnits med hela tiden. Och då så blev det, har yttrat sig som en liksom nästan fixering vid Rydaholm, men också just hur det var då liksom, för att det går inte, ja, men precis som med förklaringsberget så tänker jag att lärjungarna tänkte säkert på den här upplevelsen många gånger och längtade säkert tillbaka till det här berget, men skulle de gå upp på berget igen så är det inte säkert att Elia och Moses skulle vara där liksom. Kanske inte ens om de hade byggt de här hyddorna. Det är lätt att fastna i det nostalgiska och drömmande tillbaka. Vi har nog på olika sätt de här upplevelserna av när allting känns rätt eller när vi får möta Gud eller kärlek på olika sätt. Och vi kan längta tillbaka till det. Och det är ju helt naturligt. Men jag tror att det är precis som det står där i texten. Efter Petrus har sagt förslaget där med att de ska bygga hyddor. Han visste inte vad han sa, står det. Och så är det kanske med oss också. Vi vet kanske inte vad vi önskar och vad vi vill ha. Vi vet vad vi känner till, men vet ju inte exakt vad som ligger framför. Men i det här exemplet så vet vi och får vi se att lärjungarna efter det här får vara med om jättemycket häftiga saker och de får vara med om jättemycket jobbiga saker också. Men deras historia slutar inte vid förklaringsberget. Och det gör inte våra historier heller. Jag, om jag utgår från mig själv, måste kanske våga inse, eller har väl kommit till den punkten, att jag måste inse att vara grymt tacksam jag får vara för den uppväxten jag fick ha med mina nära kompisar. Och vem vet, vi kanske hamnar på samma plats så småningom igen. Men jag kan inte gå och bestämma mig för att det där är mina vänner. Utan jag måste ju vara öppen för att träffa nya människor och låta dem påverka mig. Liksom. Och det tänker jag måste vara samma för lärjungarna på något sätt också. Att varje gång Gud griper in i deras liv så kommer det inte vara genom att två profeter uppenbarar sig. Utan det kan ju ske på massa olika sätt. Och det gjorde det ju också för dem. Så det är väl det jag vill landa i på något sätt, att vi får verkligen vara tacksamma för när det händer de här livsomvälvande grejerna på något sätt. När vi får möta kärlek på olika sätt. Men vi kan inte bara leva i det som var. Vi får vara tacksamma för vad det var som var, men också längta och våga se det som ligger framför. Det tror jag i alla fall är väldigt viktigt för att ännu mer få se och förstå den kärlek som har räddat oss. Vi avslutar med att be lite också igen. Det är så härligt. Ja, men tack Gud för att du sände Jesus. Tack för de människor som han fick beröra då och tack för de människor som han berör nu. Du ser att vi på olika sätt i olika stunder får möta dig och din kärlek. Kanske i kyrkan, kanske i en bil när vi ser en vacker himmel. Tack för att du får påverka oss och beröra oss på det sättet. Hjälp oss att vara uppmärksamma på att det kan yttra sig på olika sätt. Så att vi inte bara jagar det som vi en gång fått se, utan vi faktiskt får vara nyfikna på det som vi ännu inte fått ta del av. Jag ber att du ska få visa dig för oss på nya sätt. Och vi ska få fortsätta vara nyfikna på vad du och livet har att erbjuda. Var med oss i de stunder som är svåra och där vi längtar efter att få se det tydligare. Och tack för de stunder där vi får känna att allting är tydligt och bra. Tack för att du är med oavsett hur tydligt vi ser eller hur mycket vi fattar. Amen.